skriven på jorden eller i himlen, har jag sagt som överskrift. Vi läser från Johannes 8 och från första versen där. Och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken, eller på jorden, eller sanden som det också kan översättas. Jorden stod det i gamla 1917 års översättning. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: Den som är utan synd, alltså syndfri, må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på jorden. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jesus talade åter till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är många som har undrat över det här, den här händelsen och det Jesus gör här. Men jag vill först nämna bara lite om bakgrunden här. För att förstå innebörden så tror jag man behöver ha bakgrunden klar. Och därifrån gå tillbaka till Gamla testamentet med en text som kan ge oss förklaring på väldigt mycket. Judarna hade precis firat lövhögtiden. Och det är ju en skördetid, skördehögtid. Man firar att skörden är bärgad, frukten är bärgad. Den glädjens och tacksamhetens högtid. Man byggde, eller bygger fortfarande, lövhyddor. Och man tackar Gud särskilt för den omsorg han hade under den 40-åriga ökenvandringen. Man tände stora ljusstakar på den här tiden vid templet som påminner om eldstoden som ledde dem i öknen om natten. Och präster i vita kläder hämtade vatten i Siloam, dammen. Så gick man i en procession och så hällde man ut det här vattnet vid altaret vid templet. Och så sjöng man under tiden om glädje från Jesaja 12:3. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Men mitt i alla de här ceremonierna så läser vi om ju hur Jesus på sista högtidsdagen står och ropar ut: Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som skulle få som trodde på honom. Och här står alltså han som själv är uppfyllelsen på lövhögtiden. Och som också är en förebild för det, vad vi nu har för föreställning om det som kommer efter Jesu återkomst. Tusenårsrike eller fridsrike. Men det är en upprättelse och en förvandling. Och det är det. En glädje utan dess like och tacksamhet. Till Jesus, till Gud. Det är det som det vittnar om. Det är bara Jesus som kan frälsa, släcka törsten. Efter äkta liv, verkligt liv, mening i livet. Och som kan frälsa och hela. Och han säger också här att han är världens ljus. Han är livets källa. Källan här. Och den helige ande. Men så var det här Jesus gjorde här när han skriver på jorden eller på marken. Vad skrev han? Kan man undra, det vet vi inte, det står inte. Men själva handlingen kan vi få förklarat om vi går tillbaka till Jeremia 17. Och från vers 9 där. Där fick Jeremia profetera och säga: Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Med andra ord, att synden är så djupt inom oss att det är bara Gud som kan förändra. Det finns ingen annan hjälp. Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Lik en rapphöna som ruvar på ägg som hon inte själv har lagt, är den som är oärlig, som oärligt samlar rikedom. När halva livet har gått måste han lämna den, och vid livets slut ska han hållas för en dåre. Med andra ord kan man ju säga här att hyckleri och fusk, det lönar sig inte i längden. En härlighetens tron, en urgammal höjd, är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Eller som det står i den engelska översättningen King James och i grundtexten, skall bli skrivna på jorden. De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. Och det tror jag ju att det var detta som Jesus ville visa till de här som bara var ute efter dels att sätta dit Jesus och dels var ute efter att döma och anklaga och sätta dit den här kvinnan. De hade avfallit från Herren. De hade övergett honom, källan med det levande vattnet. Vad talar skriften om? En skrift på jord eller på marken? Ja, den består inte särskilt länge. Det räcker ju att det kommer en stormvind eller att det börjar blåsa. Antagligen så försvinner den där. Kan inte bestå. Det jordiska kan vi också syfta på. Pengar, mänsklig upphöjelse, att göra sig ett namn här på jorden. Om det nu var namnen som Jesus skrev där på jorden, på marken. Och vi kan läsa om jordisk vishet i Jakob 3:15. Som beskrivs som själisk och till och med demonisk kan det vara. I motsats till Guds vishet ovanifrån. Och läser man här sammanhanget i Jeremia 17 och kapitel 17 och 18, så tar Jeremia upp där skillnaden med att förtrösta på människor, att eftersträva människors upphöjelse eller att förlita sig på människor till skillnad mot att förtrösta på Herren. Den som förtröstar på Herren är som ett träd planterat vid vatten. Den dricker vatten ur källan, den levande källan, ständigt grönskande, behöver inte frukta om det kommer hetta eller torrt år, står det. Därför att den människan har sin förtröstan i Herren och vet att om alla andra källor sinar, om jag förlorar allt annat i livet, så sinar aldrig denna källan. Den är ständigt flödande. Men den som förtröstar på människor, profeterar Jeremia, är som en torr buske i öknen, som inte ens får se det goda som kommer, som missar det. Och i kapitel 18 så kommer den här händelsen när Gud säger till Jeremia, uppmanar honom att gå till krukmakarens hus, för Gud ville lära honom där någonting och undervisa honom. Det är ju underbart det där, hur Gud talar om att om leret misslyckas i hans hand, det vill säga om människan inte vill vara ens riktigt med Gud, för Gud misslyckas inte, men vi misslyckas, då är han mäktig att börja om från början igen och göra ett kärl till hedersamt bruk som han kan använda till välsignelse. Men det är också ett allvarligt budskap i det här kapitlet som handlar om att det finns en tid som faktiskt är begränsad. Och om leret, om leran torkar, om man inte vänder om, så kan leran torka och krossas. Och då går den inte att använda till någonting, står det. Och det var det som Jeremia där fick varna för. Vi har också en annan bild när det gäller det här från jorden, det jordiska. Och förknippat med det. Och det är ju Uppenbarelseboken 13. Och vilddjuret som stiger upp ur jorden. Ändetidens religiösa falska system och världsreligion. Det stiger upp i jorden, står det, med den falske profeten i spetsen som ledare. Talar också om avfall. Precis som den här skriften gör, som Jesus när han skrev på jorden, på marken, och som Jeremia då förklarar. Avfallet och det här vilddjuret i ändetiden som enar alla under en falsk andlighet och under antikrist. Men det står alla som inte tillhör Jesus, alla som inte är skrivna i livets bok. Det är skillnaden. Att vara skriven på jorden eller i himlen. Och det är i himlen vi ska ha våra namn skrivna. Uppenbarelseboken 13:8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, vilddjuret alltså. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Och Lukas 10:20 kan vi läsa. Men gläder inte när Jesus sa till lärjungarna, de jublar, för de till och med onda andarna lydde dem. De befria människor och de var ute där och evangeliserade för fullt. Brinnande och hängivna kom de tillbaka. Men Jesus säger, men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Det är det största. Och också i sista kapitlet i Uppenbarelseboken kan vi läsa kapitel 21 och vers 27 om det nya Jerusalem. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det är så livsviktigt att vi har våra namn skrivna i livets bok. Jesus sa till kvinnan, den som är utan synd må kasta första stenen. Jesus hade kunnat kasta den första stenen. Han var syndfri. Till skillnad mot alla de andra. Det finns visserligen villolärare idag som påstår att de inte syndar. Men då har man kanske lite dålig självinsikt. Tror jag. Det finns bara en som är syndfri. Och det är Jesus, Guds son. Gud själv. Jesus kastade inte stenen. Och det här visar också Guds hjärta. För vi läser, det finns sammanhang. Jag hade ett samtal på mejl igår. Och kommer ner frågor. Och den här personen kände en del skuld och fördömelse. Hon hade hört någon predikan en gång om det här att man medvetet syndar och så här. Och då finns det inte längre ett offer. Det är från Hebreer 10. Hon undrar över det här och kämpar med det här. Men jag sa till henne att det här, förstår vi, det här sammanhanget, det är något allvarligare än det som hon trodde, att man då har medvetet syndat. För annars skulle det inte finnas någon förlåtelse för sådana som mig. Jag var som den förlorade sonen eller som en förlorad dotter. Jag var medveten om vad jag gjorde och mina val. Ändå fick jag förlåtelse fullt ut. Och det talar Bibeln om. Så jag sa att det här handlar inte om Guds ovilja att förlåta. Men det handlar om människans uppror och förakt emot honom. När man medvetet alltså värjer det motsatta. Men Gud är inte ovilja att förlåta. Försökte verkligen övertyga den här personen om att du är förlåten. Du har bekänt och du är förlåten, och det gäller dig. Jesus säger också senare där i samma kapitel till de här fariserna och de religiösa ledarna som ville sätta dit den här kvinnan och sätta dit Jesus framför allt. För om Jesus hade, om han hade nekat till att hon inte skulle stena, så då hade han ju gått emot Mose lag, Guds lag. Och hade han sagt gett okej, så då hade han gått emot romarna, för de judarna här fick inte utföra någon sån handling. Så att de visste, det var listigt det här, de visste ju hur de skulle kunna få dit Jesus. Men Jesus, han genomskådade det här. Senare säger han något väldigt allvarligt till dem. Han säger, ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Och jag är, det är ju Guds namn, jag vet, jag är. Och därför säger också Jesus, jag är världens ljus här. Jag är, kom till mig och få levande vatten. Jesus är källan med levande vatten. Vi är ljus i honom. Vi har inte ljus i oss själva. Vi har inte något evigt liv eller någonting gudomligt i oss själva. Men i honom, därför att han vill vara ljuset i oss. Han vill vara källan i oss. Han vill vara det levande vattnet i oss, som vi har fått höra så många fina vittnesbörd här av djuris innan. Hur den helige ande leder, hur källan finns där. Det är inte så att Jesus tar lätt på synd, det vet vi. Men kvinnans räddning här, det var att hon blev avslöjad. Och det var att hon bekände. För det förstår vi av sammanhanget. Även om vi inte får beskrivet just här hur hon, vad hon tänkte, vad hon kände, så förstår vi Jesus som kände till hennes tankar, hennes hjärta, när han säger att inte herre jag dömer dig, gå men synda inte mer. Det hade hänt någonting i hennes hjärta. Hon hade bekänt, hon hade insett, ångrat sin synd och fått förlåtelse av Jesus. Och det är kännetecken på äkta väckelse, till skillnad mot mycket av det vi ser idag. Och det får vi aldrig glömma. Och det vill vi påminna om gång på gång. Syndanöd och förkrosselse, ödmjukhet och gudsfruktan, det är kännetecken på äkta väckelse. Det är inte dåraktiga, sjuka manifestationer. Och det är inte heller att undvika att tala om synd, att undvika att tala om omvändelse och frälsning och allt det. Utan det är att tala både nåd och sanning. Och vi läser om väckelser i Bibeln, och en av de starka väckelserna som vi kan läsa om i Gamla testamentet, i Gamla förbundets tid, det var ju på Nehemja tid, väckelsen i Israel på Israel och Nehemja tid, Nehemja 8 och vers 8-10. Och det står så här, och det är Israel och Nehemja som läste ur boken, står det, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. Nehemja, ståthållaren och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sa till allt folket: denna dag är en helig, denna dag är helig för Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sa till dem: gå iväg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sen gåvor av detta till den som inte har något färdigt. Till denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje eller fröjd i Herren är er starkhet. De sa inte: sluta tänka och sluta be och skratta bara, ta emot. Det var inte det de sa. De utlade Guds ord så att de förstod. Folket grät. De blev så förkrossade när de såg sin egen synd, sin egen hjälplöshet. Så de grät och grät, och de fick uppmana dem till att gråt nu inte mer. Det är en helig dag, för ni är förlåtna. Ni är förlåtna, ni har full förlåtelse. Nu ska ni fröjda er. Nu ska ni glädja er i Herren. Det är för att verklig glädje, den djupa, äkta, verkliga glädjen, den kommer ur våra hjärtan när vi har upplevt förkrosselse. När vi har blivit berörda av Guds ord, av Guds ande. När han har talat till oss, berört oss. Ett hjärta som har fått sin synd förlåten. Då kan vi också ösa med fröjd ur frälsningens källor. Som man gjorde på lövdötiden, och det får vi göra idag. Vi får ösa med fröjd ur frälsningens källor. Och det finns så många exempel i Bibeln, i alla olika livets situationer, där man kan finna den levande källan. Jesus är nära. Hagar, ute i öknen, fly på flykt, med ångest, med förkastelse säkert. Vi läser om hennes situation och vi kan ana hur hon mådde. Men hon mötte honom som heter jag är. Hon hittade och fann en källa i öknen, en brunn. Men dessutom så fick hon möta Jesus, alltså sonen, själv där. Det förstår vi av sammanhanget. Och så sa hon, kalla den här källan den levandes källa, han som ser mig. Han som ser mig. Det var hennes, den uppenbarelsen hon fick när hon blev berörd av Guds ande, av Herren själv. Så är det för dig. Om du känner förkastelse, om du känner ångest idag, om du är på något sätt att du vill fly, så finns han där hos dig idag. Han ser dig. David, han skrev under förföljelse, psalm 64, vers 11. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga. Han fann källan. Han fann källan. Han fick ösa ur källan. Och vi kan läsa om Paulus och Silas som satt i fängelse och sjöng lovsång när de var förföljda i Nya testamentet. De kunde ösa ur den här källan. De fann den där också i fängelset. Och Job i sitt hemska lidande som vi ser, prövar på alla områden i princip, och sjukdom och allt, sorg, genom tårar och tvivel och kamp. Men så utbrister han i Job 19 och vers 25, men jag vet att min återlösare lever. Så fann han källan. Och i vers 27, jag själv ska få skåda honom, med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Han visste att det gällde mig. Jag ska få se honom. Jag ska inte bara få höra honom, höra om honom av någon annan som har mött honom. Jag ska själv få se honom, skåda honom som han är. Därefter trånar jag i mitt innersta, sa han. För han hade funnit källan. Och Paulus skriver om all trösts Gud i sorgen. Och många, många i Bibeln har fått ösa med fröjd ur dessa frälsningens källor i Jesus Kristus. Och den största glädjen, den största fröjden, det är att vi har våra namn skrivna i himlen, i livets bok. Det jag ville säga idag, och det gäller oss idag varenda, vilken situation du än befinner dig i, så kan du få ösa med fröjd i frälsningens källor idag. För Jesus är densamma. Amen. Tack Jesus, att du är livets källa, du är världens ljus. Du är jag är. Tack Fader i himlen. Tack Jesus Kristus. Och tack för den helige ande. Tack för levande vatten i vårt inre. Och jag ber att vi ska få, ja, både förvissning och få uppleva det idag. Att källan är där. För du är hos oss. Var och en. Vi får ösa idag med fröjd och frälsningens källa. Och vi får ge vidare till andra. Och vittna om dig Jesus. Så att det får flöda över till andra också. Tack för det Herre. Amen. Amen.